Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på världens sämsta föräldrar.
Vi är ju inte bara föräldrar, utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul.
Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna.
Ja, men hallå. Ny vecka. Och vi har en kokainist på andra sidan som
ja.
Högvarv. Du är glad denna söndagkväll, eller?
Nej, ja, jag försöker att sjunga igång stämbanden. Man vill ju ändå anstränga sig lite för både dig och för lyssnarna, va? Jag tror att det är viktigt att lägga manken till.
Ja,
jag tror det är viktigt.
Du ska vara till lags, det tycker jag, tycker jag är viktigt.
Ja, det är viktigt att gå the extra mile, som
ja,
jag säger.
Faktiskt.
För att det är inte alla som mäkta med, va?
Nej,
jag tror mitt ljud slår något fruktansvärt här. Om någon tycker att jag har pratat för högt så tror jag att jag kanske blir bättre nu, va? Jag ser på min... Jag har ju blivit så oerhört teknisk de här 3 åren. Det är mycket som jag har lärt mig. Och då kan jag registrera här på min timeline att det slog jävligt mycket, David. Det gjorde det.
Ja, jag älskar att du ändå lägger märke till det. Det är en förbättring om något, måste man ju faktiskt säga.
Verkligen.
En ny vecka, en ny möjlighet. Avsnitt 187 bjuder vi på.
Välkomna in i värmen och välkommen alla nya lyssnare som har hittat till oss.
Verkligen.
Det är
fantastiskt. Jättekul. Vi är gästfria ju... idag, men det betyder inte att det blir tråkigt för det.
Nej, det vi har idag är ju ett stadigare ljud. Det svajade ju lite förra veckan.
Det gjorde det.
Får vi be om ursäkt för. Det var ju Davids fel.
Ja, exakt. Exakt. Det får vi be om ursäkt för. Det var Davids fel.
Nej, det var det ju inte. Vi hyrde en studio och du kämpade ju på där för glatta livet och så trodde vi att allt skulle sitta som ett smäck.
Ja.
Men det svajade lite och det är så det kan vara, va? Jag menar, vi är inte ljudtekniker. Vi är bara människor.
Verkligen.
Som försöker driva
Verkligen.
Den här podcasten.
Men jag tänker också säga, nästa gång vi hyr den där studion så vet vi vad vi ska göra, tänker jag.
Ja, exakt. Och så får den här slipsnissen komma in och kanske ha en lite redigare lektion. För han
Verkligen.
Dammade in och ut, tänker
han
jag.
Han dammade in, tittade lite och sa, det här ser bra ut. Jaha, okej. Okay. Ja, absolut. Tack ska du ha. Tack för hjälpen.
Ja, men han får liksom, han får göra sitt jobb nästa gång.
Han får steppa upp, känner jag.
Ja, jag tycker fan det. Men det var ju väldigt kul att ha en gäst med och det kommer vi ju ha flera framöver. Men idag får ni hålla till godo med Piff och Puff ett och
Ja, exakt så. Det var ju för att summera förra veckans avsnitt. Jag måste ändå säga att det var jävligt, tycker jag då, för att vara lite då partisk kanske. Ett kul avsnitt. Alltså det var ett väldigt kul samtal med Joanna.
Ja, men vi är duktiga på det där, känner jag.
Ja, ja, ja. Men hon är också en rolig jävel. Liksom.
Hon är fantastisk.
Jag gillade också att hon faktiskt vågade också släppa lite och vara lite liksom, men inte för härlig helt enkelt, utan också bara, du vet, släppa in oss. Svära lite.
Vad är vidrigt uttryck. Jag tycker att att du grävde ju rätt bra där, så att jag blev nästan nervös ett tag att hon skulle liksom verkligen så där, att det bara skulle välla ut liksom, en, ja, men en Amazonas flod av fruster liksom.
Ja, ja.
Men nej, men jag tyckte hon, det var ljuvligt, det var jätteroligt. Det kommer fler gäster framöver.
Det kommer fler gäster, absolut, absolut.
Och nu sitter vi här i denna sena stund och lutar oss in i en ny vecka snart, med en vecka bakom oss med lättare restriktioner, med allt vad det har inneburit. Hur har du upplevt det här, David? Har det påverkat dig personligen?
Alltså inte nämnvärt, måste jag säga. För jag har ju, som de flesta av er vet, lever jag ju då varannan vecka livet här nu. Och den här helgen har då varit pappahelg. Jag var i och för sig på en 50-årsfest i fredags och hade då barnvakt. Men det var ju inte ute på klubb liksom, så det här var en privatstängd fest. Va?
Så du har inte stått och smetat och hånglat på dansk?
Nej, jag har inte gjort det liksom. Så att det är väl från liksom onsdag nu den här veckan som jag går in i en sån vecka. Och, då, och de brukar ju innebära att jag rör mig ute på stan. Absolut. Ja.
Häxor, som vi brukar säga, i och med att du barhoppar så här tufft och tar liksom lite olika spritsorter på olika barer, så att det till slut blir en häxa fast i magen då, så att säga.
Exakt. Ja. Nej, men så vi får se. Så jag, den har inte berört mig speciellt mycket, förutom att man liksom har sett inlägg när folk liksom har varit på krogen. Det är mycket folk, det trängs hit och dit, och med risk för att låta liksom nonchalant, så tycker jag att det ser jävligt härligt ut. Alltså, jag har saknat det.
Nej. Ja, både och. Fast vet du, jag säger nej, därför att jag håller inte med dig.
Nej.
Jag känner mig skeptisk. Jag
du är skeptisk, du.
Va?
Du är skeptisk.
Ja, jag har svårt att slappna av, David. Jag tycker alla de här är liksom fulla läktare och dansgolv, och det är köer och det är fylla och det är... Ja, det gör mig stressad. Jag tycker,
men är inte det för att man liksom har vant in sig vid det här nya?
Ja. Men det är ju såklart att det är det. Och jag har ju väldigt mycket sån här... nej men gud, konstnären Lars Viks död.
Jag såg den också.
Alltså jag fick, nej men gud.
Det har varit en stor olycka utanför Markaryd i Småland. Två poliser döda, och nu konfirmerades också konstnären Lars Vilks död i den här olyckan.
Det var väl han med rondellhunden, va?
Det är det nog, ja, precis. Ja.
Du är duktig på internet. Ge dig ut snabbt. Vi får släppa allt. Vi kommer tillbaka till restriktionerna.
Ja.
Han har
förolyckats.
Fy, så tragiskt. Och såna här pop-upper. Kommer du ihåg när vi poddade förut och sen så att det kom upp att Adam Alsing hade gått bort?
Man, ja,
precis,
verkligen.
Att vi satt exakt just då. Och det blir inte för att man har någon som helst relation till honom, men när man så fort vet vem en människa är, att det blir en offentlig person, så blir man ju drabbad direkt på ett annat sätt.
Men så är det ju. Jag kan säga så här att Sveriges Radio rapporterar följande punkter. Vid 3:30 på söndag eftermiddagen, det vill säga idag, inträffade en olycka på E4 vid Markaryd. Mellan trafikplats Markaryd södra och Markaryd norra. Kort därefter stängdes vägen av i båda riktningarna, detta på grund av en olycka mellan en lastbil och flera personbilar. Trafiken leds om, bla bla bla. Och det här uppdateras 18:29. Det här är alltså då 4 timmar sedan. För en kvart sedan bekräftade Dagens Nyheter då att det är två poliser och konstnären Lars Vilks som har omkommit när en civil polisbil krockade med en lastbil i Markaryd. Och som jag förstår det, så är det så att Lars Vilks verkar ju ha varit under skydd.
Ja, så det är han. Det är klart att det är han.
Ja, så att poliserna och han satt ju alltså i samma bil. Poliserna eskorterade då Lars Vilks och krockade då, helt enkelt.
Man blir ju direkt konspiratorisk här. Men nu är inte vi någon krimpodd överhuvudtaget, men det ska vi absolut inte försöka bli. Men det är
alltså
min
för
första,
det är väl han med
privatspanaranalys.
Ja, men verkligen. Men är det inte även han med Mohammed? Han har gjort Mohammed-karikatyr och allt möjligt, va?
Ja, eller, jag tror
det. Eller blandar ihop med honom nu?
Nej, jag tror det. Ja, det var det här.
Och rondellhund och... nej, men han har ju varit liksom... Ja, men, det här är ju en person som har levt med personskydd då ganska länge.
Mm.
Eller hur? Jag ska läsa snabbt här på hans Wikipedia-sida.
Vad skönt, då reder vi ut.
Han har gjort den här träskulpturen Nimis. Har du varit där i Kullaberg?
Nej.
Ganska känd för en kontroversiellt konstverk i Kullabergs naturreservat.
Har du varit där?
Jag har varit där. Mm.
Ja.
Han har byggt en jättemärklig skulptur av vad jag tror är sånt här virke som har drivit in från havet.
Jaha.
Han har då ju gjort en teckning av Mohammed som rondellhund. Och han har även gjort världens största rondellhund. Så att han är, har ju då varit utsatt för ett antal hot och attacker genom åren. Vad jag kan läsa mig till här snabbt.
Ja, men då är det ju han som vi trodde. Gud, så märkligt det blir ibland. Och väldigt,
ja, men verkligen.
Fy, vi tänker på hans närstående.
Mm, mm.
Såklart. Usch. Ja.
Och gud vad sjukt, det är redan uppdaterat på Wikipedia här. Vilks och två poliser avled i en trafikolycka i Markaryd den 3 oktober 2021.
Där är
de
färdade någon som är
sin polisbil när de krockade med en lastbil.
5 minuter senare liksom, om ens. Gud,
ja.
Alltså.
Sjukt. Ja, men det blev ett avbrott.
Det blev ett avbrott som heter duga. Vi var inne på restriktioner med skit i dem. Det här var ju inget roligt alls. Men,
verkligen inte. Vi ska fortsätta prata lite restriktioner och lite annat kring det här, tänker jag. Och vi kommer komma in på det i det momentet som vi kallar för pappa hatar. Ska vi köra på den på en gång, eller?
Ja, du har ju redan snackat upp den så jävla elegant. Så take it away, David Schatten.
Pappa hatar. Ja, vi började prata om restriktionerna. Jag sa att jag är jävligt... Jag med risk för att låta någon skälant, tycker att det är väldigt skönt att de har släppt på det. Jag vill liksom har verkligen velat länge tillbaka till någon form av normalitet. Inte för den sakens skull, för att jag liksom inte, du vet, jag har insett allvaret med corona och allting. Men jag kan också vara glad att nu... Och man vill också lita på de myndigheterna om de nu liksom tycker att det är så pass många i befolkningen som är vaccinerade. Mm. Så är det inte hållbart att hålla samhället fortsatt stängt. För att det finns ju andra negativa effekter med samhället att hålla det stängt, så att säga.
Mm.
Många branscher som liksom går på knäna och så vidare. Så att det tycker jag ändå var ett rätt beslut utan att vara insatt i det liksom medicinska. Jag hörde en intervju på nyheterna här om veckan där då 9 av 10 som idag ligger på IVA med corona är ju alltså människor som inte är vaccinerade. Och här vill jag stanna lite, för nu ser man också reklam som börjar poppa upp här och var. Kan du vaccinera dig, gå och vaccinera dig. Jag vet att det finns människor som av olika anledningar inte kan vaccinera sig. Det kan handla om allergier eller massa andra saker. Det är ju helt fine. Det är, eller man har liksom underliggande sjukdomar där det finns en risk för och så vidare. Ja.
Mm.
Men vad jag inte förstår, det är att det finns människor som tycker sig vara så pass jävla bra vetande att de sätter sig över hela världens liksom framstående professorer och läkare, och att så här, de allra flesta av oss vaccinerar oss för att ta sitt jävla ansvar, och då är det några som är inne och läser på suspekta flashback-sidor och säger så här: jag har minsann läst att det finns att det här är en konspiration från överheten, de ska lura oss alla andra. Man bara, fuck off, du har ingen rätt att uppta plats på vårat sjukhus när du får corona för att du är sjuk i huvudet och tror att det här är någon konspiration. Alltså ärligt talat, du borde skicka räkningen direkt hem till dem. Är du frisk nog att ta en vaccinspruta, gå och ta den. För att det är ert fel att det här inte kommer hålla. Jag blir skogstok på de här människorna. De som sagt som kan ta men hoppar över att göra det. Varför då?
Ja.
För helvete. Det här provocerar mig något enormt. Du hör ju det. Jag eldar upp med i farten,
fortsätt.
Som en galopphäst.
Ja, jag fattar.
Nej, men eller hur? Vad säger du? Ja. Är det inte stört att de är så jävla egoistiska så de bara, och det är också de som sitter då på de här jävla kommentarsfälten. Det är ju helt galet att de öppnar hit och dit. Alltså man bara, Ja, det enda som är galet i den här historien är att du inte vaccinerar dig, för det är också du som kommer göra att systemet kollapsar. Idiot.
Det finns ju många sådana i USA också. Det är väl, där är väl smittan som värst, tror jag. Jag
får och att intelligensen jag som lägst.
Ja, nej, men alltså, det är väldigt många som ja, alltså, så här Trump-anhängande antivaxare. Förlåt att jag drog jättemånga över en kant. Nej, men många är ju så att de är nervösa för att det har tagits fram så fort. Och att man är nervös att man ska bli sjuk. Och att man, om man är sjuk redan, man vill inte bli sjukare och jada, jada, jada.
Yeah.
Jag har respekt för att man kan vara rädd.
Absolut.
Det har jag. Men det är också så här, folk petar i sig vad fan som helst. Så bara, snälla då förklara för mig, vad är det i en Alvedon?
Ja. Eller vad är det, en chicken McNugget? Alltså, förstår du? Det är ju skit precis överallt.
Ja.
En falukorv med 65% kött, man bara, vad är resten? Det trycker du i dig utan problem. Alltså, ärligt talat.
Ja, nej, det är väldigt märkligt. Det är väldigt konstigt. Men jag tycker ändå att man får respektera vad folk känner.
Ja, men det måste man ju. Men som jag säger, det är klart att respektera det. Problemet är ju då, som de själva säger, så att 9 av 10 som ligger nu på IVA som är sjuka, det är ju de som inte är vaccinerade. Ett antal av dem är ju säkert sådana som jag sa innan, av medicinska skäl inte kan, eller det finns en risk att vaccinera sig. Men några av dem kommer också vara människor som vägrar att vaccinera sig, men som skulle kunna. Och är det inte då helt stört då att sjukvården fortsätter gå på knäna för att de här människorna inte väljer att vaccinera sig om de kan? Alla vi andra tar ju, upplever jag, ett samhälleligt ansvar genom att vaccinera oss. Jag vet heller inte vad det är för skit jag trycker i mig. Jag har ändå kört 2 sprutor i armen och tänker, ja, men säger de att vi ska göra det här för att det ska bli bättre, så gör jag väl det.
Ja. Nej, och du är inte så rädd, du har inte den läggningen heller, att du är så nojig liksom.
Jag är inte konspiratorisk, skulle jag vilja påstå.
Nej,
jag tänker inte att Stefan Löfven, Putin och Trump, eller numera då Joe Biden, har suttit i en källare och sagt så här: nu ska vi sätta dit de jävlarna. Om vi injicerar dem med liksom någon form av
UFO-katalar,
så att de bara alla, vi bara tar död på hela befolkningen.
Ja.
Alltså, va? Det finns ju människor som tror det här. Var det inte någon jävla knäppjök, en svensk kille som skåsade upp och startade något jättedemonstrationståg i våras, där han sa att corona är bara ett påhitt? Man bara,
jo.
Sök hjälp, säger man till dig. Sök hjälp.
Vet du, jag ska säga en sak, för att jag vet att folk blir så arga över det här, och jag har ju en mamma, som min älskade mamma då, som gick bort i corona. Hon var ju grundsjuk liksom, och det var ju liksom, alltså, hon hade ju en exit framför sig alldeles oavsett. Men för att jag tänker så här, om jag blir arg på folk som inte vaccinerar sig, då kommer jag vara arg dygnet runt, eftersom det finns så många. Så att jag vet inte om jag liksom sätter mig lite i baksätet här och bara, jag kan inte elda upp mig, för då kommer jag bli modisk.
Ja.
Alltså, mer för min överlevnads skull.
Men
jag tycker bara också att det är skitkonstigt. Jag tycker bara att det är konstigt. Därför att vi har ju tagit vacciner, vi har ju fått det ända sedan vi var små. Det enda som jag tror hänger kvar, som folk är nervösa över, det är ju då narkolepsi som man fick av den här
svininfluensan.
Svininfluensan. Absolut. Och det var ju några år sedan. För då, det är ju liksom for life. Det är ju så här, det är någonting som hänger i. Då är det ju nära snaran liksom, om man ska åka på något sånt.
Nej, men verkligen. Och jag har sen supernära släkting som liksom fick det efter det. Så att, och som ju såklart har, det är svinjobbigt att leva med. Jag fattar den grejen. Alltså, verkligen. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte så här. Nej, det är framförallt de här människorna som tycker då att staten då ska gå, att det blir konspiratoriskt. Jag tycker bara att det blir löjligt i det hela, på det hela taget, va?
Ja, och jag skriver under. Om du skickar över med ett avtal, så skriver jag under.
Ja, nej, men gärna det. Gärna det. Därför, och med det sagt, så tycker jag som sagt att nu hoppas vi då sagt att sjukvården ändå ska klara av det här. Men jag är jävligt nöjd att samhället har öppnat upp. Därför att jag har tyckt att det har varit jobbigt med de här liksom restriktionerna. Att man inte ska liksom få göra det man vill. Tror du jag menar? Så att man inte kan leva ett normalt liv som vi är vana vid. Nu blir det ju stört en helt när man ser mycket människor på en plats, så blir man nästan lite så här folkskygg, för att man bara, gud, vad fan kommer ni ifrån och vad nära ni är.
Ja, exakt.
Och det är inte, jag tycker inte att det är obehagligt av ett smittoperspektiv, utan för att folk plötsligt bara kommer väldigt nära mig liksom. Men
vet du, min nervösa hjärna är så här, gud, den här delta-varianten som var så ännu farligare och var tvungna att kanske ta en till tredje spruta och hej och hå. Vad är det som säger att inte den kan liksom mutera igen? Och så är vi i frid och fröjd och fulla läktare och folk står och slickar på varandra på dansgolvet. Vad fan, då är det ju fritt fram för den att ta sig an befolkningen igen, tänker jag.
Men så är det ju. Men vi kan ju vi kan ju heller inte gå runt och vara för all framtid helt paranoida. Att vi för all framtid ska nu gå runt och isolera oss. Det ska vara masker, det ska vara gummihandskar.
Ja, nej, men jag håller
med. Vi ska inte kunna gå på restaurang och klubbar och leva liksom ett socialt öppet liv, för att det kan komma en till smitta. Alltså här, de som är så paranoida, de kommer förmodligen fortsätta stanna inne och kanske bära munskydd under lång tid.
Man ser men ju vad folk, är det de för som är rädda fortfarande.
Ja, men verkligen, men vad är det för samhälle att leva i, tycker jag? Alltså, så här, ska vi leva så för alltid med gummihandskar, munskydd och stängda restaurang och nattklubbar, då kan man ju lika gärna ta sig av dagar på en gång.
Ja, nej, men det är absolut. Jag håller med dig. Jag skyndar långsamt däremot. Jag skyndar mig långsamt. Och jag kan faktiskt avsluta med att jag tog ett coronatest, mitt femte i helgen. Jag höll på att säga mitt 350. Därför att jag hade ont i halsen och var förkyld hela förra veckan.
Ja.
Så man ska ju fortfarande ta test, va? Även om man är vaccinerad. För att du kan ju fortfarande
bära på
men lindrigare.
Det.
Men det var negativt, praise be.
Ja, men det var ju skönt att höra. Nej, men det är som du säger, du kan bära på smittan, men som vaccinerad så kommer du ju inte bryta ut på samma sätt som du hade varit om du var ovaccinerad. Så det är ju så här, det är därför de som är ovaccinerade fortfarande är i den riskzonen. För att vi alla som är vaccinerade, vi kan bära på skiten och smitta de som är ovaccinerade, så att de då faller riktigt illa ut. Men...
Så skäll ut alla nu som är ovaccinerade, David. Ta dem i örat nu.
Ja, men ni som inte har någon som helst anledning att inte vaccinera er. Det vill säga så här, det finns en risk att du blir sjukare, att du i värsta fall dör. Du som är helt frisk och rätt person för att ta det här vaccinet, för helvete, tänk inte bara på dig själv, din egoistiska jävel. Gå och vaccinera dig. För det är just det. Det är en egoistisk handling som kommer belasta hela våran samhällsapparat, va? Så det är dumheter. Dumheter. Tack för mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men länge sedan jag var så upprörd, känner jag, i de här momenten. Det var lite skönt och uttömmande. Jag får se alla hatmejl jag kommer få i veckan.
Nej. Kör på bara. Kör. Jag vill ju ta plats. Jag vill ta ton och jag vill också tycka till. Och du vet vad som väntar. Jag påar mig själv idag, precis som du gjorde.
Exakt.
Här kommer mitt speciella moment. Mammas moment. Mammas moment. Mm. Då är det så här att jag vill prata om ett ord. Ett specifikt ord och väldigt mycket lullull kring det här ordet. Och här tror jag att du kan komma in very handy, my friend. Ordet jag vill ta upp idag är ju ett ord som ni, många av er har redan hört, men som jag ändå har funderat en del kring. Och det är ordet killräckligt.
Ja.
Alltså man sätter ett K istället för ett T.
T, ja.
Så att, och det är en term då som jag tror, om jag inte missminner mig helt, kom fram under MeToo.
Ja.
Som innebär egentligen kort och gott att snubbar gör ju sällan saker till 100%, va? De kanske gör dem till 60%.
Ja, men tycker att det är fine. Eller hur?
Ja,
det handlar om.
Never walk the extra mile. Mm. Lite så här, vad fan. Åh, jag tar disken sen.
Mm.
Jag häller lite vatten här i den där flottiga stekpannan. Det får räcka. Nej, jag tar samma strumpor idag också. Ingen känner att det luktar lite tåbiran vid mina fötter. Det får räcka med de här strumporna idag också.
Ja.
Jag skickar ett torrt SMS som grattis istället för att ringa. Det får räcka. Nej, men alltså, det är alltså så att man nöjer sig. Man nöjer sig med det lilla. Man skjuter in lite grann. Och det finns ju lite forskning på det här, att det är lite sundare att vara så. För att om du hela tiden är 100% så...
Ja, att det är positivt att vara tillräckligt.
Ja, nej, men annars så kan du gå in i väggen, så att säga. Om du liksom gör allting till 100%, det finns ju ingen människa som mäktar med det.
Nej.
Utan att det är liksom lite sunt någonstans.
Mm.
Men och det är också så att genomsnittet gör inte ens 70%, utan de gör 50%.
Ja.
Alltså folk slarvar ju liksom.
Ja.
Nu kommer det till min spaning då. Jag blir ju så oerhört jävla frustrerad och besviken på folk som bara gör 70%.
Vilken jävla övergång. Jag får forskning på att det är bra och sen jag blir så jävla besviken.
Men jag blir det, på riktigt. Vet du varför? Ja, det vet du ju. För jag gör allting till typ 99%.
Ja, ja.
Ja. Och då kan jag störa ihjäl mig på så här killräckligt, gubbigt, äckligt, slarvigt. Så jag tycker att det är så tråkigt. Jag vet ju att du inte är sån här, men det kommer till det.
Mm.
Men jag tänker så här, varför i helvete blir man sån här då? Varför är det så jävla typiskt att man hamnar i den här klassiska kvinnofällan, David? Och då är en liten, så här, min egen analys på det här, det är ju att samhället kräver ju av oss att liksom vi ska vara 100%, man ska vara påläst, man ska vara på tå. Du ska liksom hela tiden leverera.
Ja.
Var på tårna liksom. Mm, och annars så får man liksom direkt slag på fingrarna. Inte minst från andra tjejer.
Mm.
Nej, men så här, tjejer som ska tävla med varandra.
Ja.
Om att få liksom snubbarnas gunst och bekräftelse och whatever. Och så vips så hamnar man där. Lätt, så in i helvete lätt. Rakt in i duktiga flickan-facket.
Ja.
I perfektionist-facket. Liksom, som typ fastlåst, fastkilad och bara...
Ja.
Ja, här är jag precis som alla andra. Bara, ja, här sitter jag inklämd i min perfektionism. In i evigheten kan det kännas ibland.
Ja.
Och jag vill vara killräcklig, men jag vet inte hur jag ska göra. Jag har sånt där djupt jävla beteendestörningar som tar så mycket kraft och energi.
Jag
gör ju det.
Jag fattar det. Jag ser att det här ligger väldigt liksom... Det här är ett känsligt samtal för dig. Jag ser det.
Ja, och så här, jag kan verkligen också så här erkänna att jag hatar det. Alltså jag periodvis så är jag så här, varför är jag så jäkla nitisk?
Ja.
Det är till och med så när man ska stå och greja i diskhorn och står och plockar små saker så här runt omkring så att det inte får vara någonting ner i hålen. En killräcklig person, han
i
hade
hålen.
Ju haft, ja men alltså i diskhorn.
Ja, exakt. Ja, verkligen.
Killräckliga skulle ju aldrig jobba där nere överhuvudtaget. Nej, utan det skulle ju bara ligga där och äckla till sig liksom.
Ja,
tills det ruttnade bort och liksom åkte ner av någon annan orsak liksom.
Ja, tills någon annan gjorde jobbet skulle jag vilja säga. Eller hur? Det är ju bekvämligheten som är grejen. Och tror du inte att det är lite där det hela ligger? Alltså många killar, alltså som ändå är vuxna killar, har ju ändå någonstans i och med att vuxit upp med föräldrar eller far- och morföräldrar som verkligen har levt den gamla stereotypa könsfördelningen. Eller hur? Mm. Där killar, helt ärligt, alltid har levt lite på en räkmacka.
Ja, killräckligt.
Ja, men vi har inte behövt göra mer. För det är alltid någon som bara, nej men gud, jag tar det. Alltså... Herregud, jag så här, i min familj, det som jag tror alla har, det är ju, jag kan så här, min mormor till exempel, hon kan ju på riktigt så här, om vi är i sommarstugan, då kan hon ju säga så här typ att till, ja men nu menar min exfru eller till min mamma eller till min syster, att det är deras kastrull. Det är inte vår kastrull som är i vårat hus, utan det är så här, jag fixade din kastrull, för hon tänker, det är från en kvinna till en annan. Kastrullen ska inte ens behöva passera ett par manshänder. Och det är inte för att hon liksom är, alltså, hon är uppvuxen på det sättet. Och har man liksom vuxit upp då med den generationen där det ligger så latent, så tänker jag att man blir också behandlad på ett visst sätt då. Det är ju först kanske vår generation där vi verkligen, du vet, walks the extra mile och verkligen ser det våga ta ett litet myrsteg bakåt och se helheten, där man bara, fast det här är en sjuk inställning ändå.
Ja, men du är ändå en väldigt modern man på det sättet, för du gör ju ändå grejer. Du är ju också perfektionist i ganska många lägen, men du är ju liksom mer en blandning där än jag, för att jag är ju liksom, jag är ju nitisk ta mig fan i varenda led, och jag känner så här, finns det någonting alltså som du skulle kunna liksom tipsa mig om hur jag skulle kunna nå killräckligheten på något sätt, för du känner ju ändå mig väl.
Ja, finns det absolut någonting
där du tänker att det skulle kunna vara lätt att liksom att jag lättar på trycket lite på min perfektionist?
Ja, men jag tror att du har ju liksom en sån här förmåga som du säger, så här, lite duktiga flickan-syndromet, som jag ju också i och för sig kan ha ibland, men att man ska våga så här, kanske ta det där klivet tillbaka bara, och våga göra den här snabba analysen. Är det här viktigt att det liksom blir till absoluta perfektion? För du ska lite, du är också så här, du ska också alltid vara där, lite effektiv, lite härlig, bara så här, det löser jag med högerhanden, sen fixar jag det här med vänster, så kanske jag kan använda höger fot till någonting annat. Alltså du ska alltid bara så här, jag kör. Och där kan man ju fundera på lite så här, okej, men behöver allt det här ske samtidigt? Och om jag har de här tre grejerna, behöver allting vara liksom till absoluta perfektion? Alltså vad händer om det ligger ett litet diskberg samtidigt som det saknas en toarulle och du vet om att du skulle behöva tanka bilen? Då blir det ju så här, bara, shit, då får jag åka till den här marken och tanka bilen, för där finns det också möjlighet att köpa toapapper. Det kostar i och för sig 150 kronor i rulle, men det får du få värt, jag tar det. Alltså förstår du så här att du multitaskar ju något så in i helvete.
Och min räddning och min död är ju att jag är så jävla snabb. Jag gör ju oftast liksom två saker samtidigt på riktigt alltid.
Ja.
Och jag går ju liksom lite igång på min egen fart.
Gud,
och
det är också den som
får mig att insjukna liksom.
Ja.
Och också då parallellt att jag går runt och stör ihjäl mig på alla som slarvar.
Ja, men jag kan också vara det. Man säger så här som, hur jävla svårt ska det vara? Det är ju för fan bara att torka upp. Alltså så.
Ja.
Men jag tror det blir ju en press att gå runt och söka perfektion hela tiden. Eller hur?
Ja, verkligen. Och det är därför jag tänker så här, om du har ju ändå vissa delar där du är liksom lite, när du är mer lättja.
Ja, absolut.
Och du har inget tips då där, vad jag kan liksom börja tänka på här?
Nej, men
jag tänker att jag kan så här, lura min hjärna på något sätt.
Mm.
Alltså till att lära mig killräcklighet i alla fall i några små hörn i livet.
Nej, men vet du vad? Jag tänker, alltså, för varje år som går så börjar jag tänka lite mer så här, Fast vad gör det då? Alltså jag menar så här, för innan har det verkligen varit så att jag skulle aldrig gå och lägga mig om det var till exempel då disk i diskhon. Och nu kan jag känna så här, klockan är 23.00. Det är disk i diskhon, men och diskmaskinen är också klar. Ja, egentligen tänker jag så här, ska jag inte tömma diskmaskinen så jag också får in det smutsiga så att det bara är helt clean, slipper jag ta det imorgon. Ja, fast då kommer frågan så här, vad gör det då?
Ja.
Vad gör det att det där ligger kvar till liksom imorgon kväll när jag kommer hem igen? Mm. Vad gör det? Alltså försöka tänka på det och bara så och unna sig då att kanske så här i en kvart efter vi har spelat in slänga sig på soffan och bara ta det lite lugnt och komma ner i varv. Ja. Alltså väldigt mycket så försöka tänka
mikropauser.
Ja, men, mikropauser men också så här, försöka sätta en värdering så här. Ja, men är det här viktigt just nu? Kommer det här påverka världsalltet om jag inte tömmer diskmaskinen just nu? Mest troligt inte. Kommer jag eller mina barn dö om jag inte gör det? Nej. Och där någonstans tänker jag att man får lägga ribban. Liksom.
Mm.
Kommer jag undvika att låsa dörren så att, liksom inbrottstjuvar och överfallsmän kan komma in helt fritt? Nej, där kanske jag kommer tänka till. För då kommer jag inte ställa mig frågan, var det värt det? Nej, det var det ju inte. Liksom.
Så du tänker mer i säkerhetssynpunkt, att där ska man jobba nitiskt, men resten är så här... Alltså, du är ju sämst på det här själv, men jag tänker att du är lite mer... du kan ju vara lite mer avspänd.
Ja, men jag lär mig mer och mer att tänka så här, som sagt, ja, men är det viktigt liksom just nu?
Mm. Hur uppfattas en sån person som mig?
Super hetsig.
De kallar ju också mig för hets på jobbet. Ja, vi har jobbat ihop sen i august.
Det var ju bara tidsfråga.
Jag brukar till och med svara det när de ringer. Ja, det var hets.
Ja, men du är ju det. Alltså, det är du ju. Du kan också vara så här, bara, hallå, änder, hallå. Alltså, du är ju verkligen det.
Men jag får ju också skitgjort, tycker jag själv.
Ja, det får du ju. Det får du ju.
Så det är på gott och ont, men det kostar mig mycket alltså. Det gör det.
Men det är det jag menar, och då är den här frågan väldigt, alltså, en väldigt bra fråga. Är det värt det just nu? Men vad kostar det mig att göra det här just nu? Många gånger kommer du ju svara, det tar bara 5 minuter, det gör ingenting. Alltså, förstår du? Men då kan det vara så här, ja, fast... Kanske inte skita i det bara då.
Man kanske ska börja KBT-a sig själv. Och så här, verkligen. Gå ifrån disk och sånt. Och,
ja, men betyder det någonting? Du ska ju inte ha en sanitär oangelägenhet i köket givetvis. För det kan ju också innebära, direkt skada på dig själv och dina närstående. Men om liksom... En avsköljd tallrik i någon form av stilleben ändå står i diskussion en natt.
I någon form av stilleben?
Ja, men du kommer ju ha travat upp dem. Det måste du erkänna. Du har inte bara lagt.
De kommer ju vara avsköljda för att mitt värsta...
Jag menar det. Du har ju sköljt av dem, lagt dem prydligt, tallrik på tallrik och sen besticken överst. Jag vet ju hur det funkar. Men jag menar, det är ju fortfarande så att det innebär ju inte, som sagt, att ni alla kommer få liksom mask i magen för att det ligger 5 tallrikar i diskon en natt.
Nej. Du har så rätt där. Mm. Det är bara att jag måste nog aktivt börja sätta in de här grejerna.
I diskmaskin.
Nej, alltså i mitt liv.
Ja,
mikropauserna och vad var det du sa att jag skulle tänka på nu igen? Det har redan gått in genom ena örat och ut genom nästa.
Jag måste ställa frågan, är det värt det?
Mm.
Mm. Den är inte dum.
Nej.
Jag tycker alla lyssnar också. Det är viktigt i många lägen i livet faktiskt stanna upp och ställa frågan, är det värt det?
Mm.
Och det kan handla om att ge sig in i en konflikt med en person, ta upp någonting som man har stört sig på, vet, som man är jävligt bra där på hemma, liksom på hemmafronten, och bara vet, ta upp någonting, bara vad fan ligger den här väskan här för? Är det värt att göra det till en grej? Det är en bra fråga att ställa sig då.
Mycket klokt. Mm. Jag tackar för det och hoppas på att jag ska närma mig en killräcklighet i mitt fortsatta hetsiga liv.
Vi önskar dig alla otroligt lycka till. Vi tackar Therese Ekberg för mammas moment. Vi går raskt vidare mot vår fantastiska föräldrabikten.
Föräldrabikten. Föräldrabikten, föräldrabikten, bikten.
Och då ska jag berätta så här att jag hade en liten konversation på våran sociala plattform, va? Mm. Där vi finns överallt. En av dem som då började messa med mig och så började vi prata mer och mer. Och sen så sa jag till henne, men skicka en föräldrabikt. Mm. Och så sa jag att vi tar den här på måndag och du får gå före kön helt enkelt. Mm. För att jag tror att hon behöver lite pepp.
Ja.
Och apropå temat som jag har pratat om här nu med killräcklighet, så lever den här kvinnan med en man som inte ens gör killräckligt. Mm. Skulle jag säga att han inte gör ett skit. Men först så ska vi få höra om hur hon mår. Och den här bikten är alltid anonym. Era bikter är alltid anonyma. Och de läses upp av Dramatens skådespelaren David Hjertén.
Okej. I skrivande stund känner jag redan ångesten krypa på. Men jag ska samla mig och bikta ur mig lite. Kanske det känns lättare sen. Jag vet inte vart jag ska börja, men skulle säga att jag lever i en rätt destruktiv relation där det inte finns så mycket till lycka och kärlek kvar. Det känns som vi bor under samma tak med två barn. Känns som vi lever två olika liv. Han ett liv med lite ansvar, mycket frihet, och jag ett liv som småbarnsförälder till 200%. Jag är så less på så mycket. Ständiga sovmornar till sin fördel. En bra, mycket bättre ekonomi än mig då jag är föräldraledig, men betalar ändå lika som när jag jobbade. Inte en krona extra till mig. Jag betalar allt till barnen och annat som jag knappt har råd med. Ja, jag skulle kunna rabbla i evigheter. Den ständiga pressen utifrån att man måste äga sitt boende och köpa något, framförallt från mina svärföräldrar. Hur ska man kunna köpa något om man inte ens har en sund, välfungerande relation med empati och förståelse för varandra? Allt handlar bara om en fasad, att det ska se bra ut utåt. Man ska ha senaste bilen, hus eller radhus i fint område, rätt värderingar och så vidare. Men att vara lycklig och att må bra, oavsett om det är hyresrätt man bor i eller om det är en bostadsrätt, det spelar ingen roll. Jag är så trött på pressen och det stressar ihjäl mig, detta tjat. Han tycker att vi ska köpa något och han betalar kontantinsatsen, vilket jag förstår att han kan, då han säkert har kunnat spara medan man själv gått på sparlåga. Men då blir jag beroende av honom på ett negativt sätt. Jag vill också betala för mig. Denna lägenheten är ändå min och barnens trygghet. Jag vet inte. Jag kämpar på i hopp om något bättre. Kommer det hända? Jag vet inte. Senast idag fick jag höra att man kan inte bo i en hyresrätt. Tänk om vi gör det om 10 år. Det vore ju katastrof. För vem? Vi är så olika och på något sätt så älskar jag honom och känner att det kommer bli bra. Och så går det ett par dagar så faller allt tillbaka. Är vi ens lyckliga? Jag gör allt med barnen från morgon till kväll. Då han åker till jobbet innan förskolan med vår stora tjej och jag är hemma med vår lilla. Och sen kommer hem runt 18 och då är barnen redan i pyjamas. När jag säger saker känner jag att det är som att prata med en vägg. Ett pappersark. Många gånger får jag ingen respons alls. Varken glad, ledsen. Positiv, driven. Försöker pigga upp och göra allt. Jag är för snäll, för orättvis mot mig själv. Kanske är det vad jag förtjänar som är den ständiga mamman som gör allt för mina barn och älskar dem innerligt. Det ger mig i och för sig styrka och kraft genom allt. Men när vet man om en relation är sund eller inte? Småbarnsåren är tuffa, absolut. Men när det känns som man är ensamstående fast det finns en man, är det så det ska vara? Det är en bra fråga. Nej, nu får jag runda av den här biten. Men det känns lite bättre att ha fått ventilera, även fast jag knappt minns vad jag skrivit. Hoppas ni har kloka råd. Och David, vad var det som blev er punkt till att bestämma er för att skiljas? Känner mig beroende av honom så länge jag är föräldraledig och vill få det att funka, men hur? Hälsningar förtvivlad, vilsen småbarnsmamma. Ja, det här var ju verkligen det allvarligare slaget, vilket vi ju kanske inte har sett och hört så mycket utav, eller hur?
Nej, men jag tycker att vi har ju det ibland.
Ibland har vi det.
Och jag tänker att det här var ju så en enormt stor igenkänning.
Ja.
Därför att det är så många lager som det ligger i livssituationen när man är småbarnsförälder. Så att det är ju liksom svårt att veta vad som är vad.
Mm.
För att allt bara geggar ihop sig. Och det är väldigt mycket jobb. Det är väldigt intensivt. Och det blir ju lätt sådär att man hamnar i de här rollerna som vi var inne på tidigare när vi pratade om killräckligt.
Ja.
Att man hamnar i kvinnofällan när man kör och kör och mannen tycker att det är toppen, va? Men, och, ja. Men det finns ju så många saker i det här som jag tycker är sjuka, för att, men som man ändå har hört liksom, att, ja, men att man ska inte, man betalar inte mer även om man jobbar heltid. Alltså, lever man på en föräldrapenning så är det ju inte jättemycket. Man klarar ju sig nätt och jämnt, men och sen är det inte så mycket mer liksom. Och då blir det ju direkt väldigt ojämlikt, alltså, för att det är ju ett jättejobb och ett jättelass som man drar. Ja. Jag kan ju tycka att män idag, att det är konstigt att det ser ut så här. Alltså, min mamma drog ju hela lasset när jag var liten. Mm. Jag minns ju liksom knappt alltså att pappa var hemma. Han reste ju jämt liksom. Mm. Så hon krattade ju manegen och han kom hem liksom som hjälten. Men att det var ju någon slags, ja, men någon uppdelning som gjordes då och som jag tror var vanligare då. Det fanns liksom ingen föräldraledighet etc. Man visste inte liksom bättre.
Nej.
Men idag så känns det ju där konstigt och förlegat, och jag förstår att det är fruktansvärt tungt.
Ja. Ja, men det känns ju väldigt, det känns så jävla skevt liksom. Alltså, jag kan tycka det så här, att fan, att man inte liksom delar det lika. Det behöver inte alltid vara så att man delar liksom lika på just föräldraledigheten. För det finns många anledningar till varför man inte gör det. Liksom, alltså ibland är det så här, pappan som är hemma längre för mamman. Alltså det är en sak. Men att ansvaret däremot kan jag känna så att det måste... Jag tycker det är helt sjukt då att alltså hon är hemma med barnen, föräldraledig. Och har därmed ingen inkomst förutom från Försäkringskassan. Hur kan inte ekonomin vara liksom helt gemensam i det här då? Om han tjänar pengar, allt måste ju in i hushållet. Det kan ju inte vara så att han tjänar pengar. Han har kanske ett mer välbetalt jobb. Men han behåller allt för sig själv. Så att hon ska leva på den här alltså på föräldrapengen. För att hon är hemma med deras barn. Alltså det är helt bisarrt. Det måste ju vara ett gemensamt ansvar. Alltså förlåt, men hur kan den här pappan inte se det här själv? Alltså jag blir nästan så frustrerad. Jag bara så här, hur kan man själv tycka att det här är okej?
Mm.
Att man inte känner så här, man bara fan, hon går hemma liksom och gör det hur länge som helst och alltså, sen kan jag väl känna så här, ja, vill man ens att en sån alltså, vill man att en sån pappa ska vara föräldraledig, för att ansvaret verkar ju vara lika med noll. Nu kanske jag går jävligt hårt fram här, men vi vet ju inte liksom så här, vi har ju inte varit där, vi har bara hört den här vikten, men jag kan bli så jävla irriterad. Jag bara, hur kan man inte själv se man ska dela, alltså, och en sak, de kanske kommer inte överens om att hon ska vara hemma och han behöver jobba mycket. Okej, fair enough. Men då får han väl för fan dela upp ekonomin. Ska han vara ute och roa sig då? Och hon ska väl betala allt? Det är för fan deras gemensamma barn. Jag blir på riktigt upprörd. För jag tycker att det är... Alltså vad är det för... Ja, jag vet inte. Man kan vara kär ändå. Man kan vara liksom superlycklig. Och man kan vara kär i det som man en gång blev kär i. Man kanske var jättelycklig när man träffades och sen har det gått vidare. Men jag tycker så här, det är vuxna människor, oavsett vem man är i relationen, det är ett gemensamt fucking ansvar.
Nej, men det man skulle kunna säga är ju så här, det har ju gått väldigt, väldigt långt, låter det som.
Ja, väldigt.
Väldigt uppgivet. Och jag frågade faktiskt henne här innan hon skrev bikten att så här, har ni pratat? Du borde ju säga det här rakt av till honom. Ja. Och då sa hon, eller skrev hon tillbaka att det är bara som att prata med en vägg.
Ja.
Alltså det är noll respons. Och är man så jävla ointresserad av att lyssna på sånt här, då förstår jag att det känns tungt. Alltså
ja, men för
att om man inte har någon krok in där man liksom gör sig skörd, så är det såklart att man funderar kring var man är någonstans och om hon ska vidare. Men för att ta det vidare till den här frågan hon ställde dig konkret, vad var det som bägaren som fick eran att rinna över? Det var ju av en annan anledning.
Det var ju helt andra skäl, alltså som inte alls. Alltså vi hade då, likväl som nu, tack och lov, en jävligt, alltså, fin samsyn på liksom hur ansvarsfördelningen ska ligga liksom när det gäller barnen, och vi har en väldigt liksom öppen och alltid haft dialog så här. Men som jag sa så här, var det ekonomiskt, så var det så här, vi hade ju helt gemensam ekonomi, det var ingen fråga om det. Nej. Pengarna från Försäkringskassan gick in på kontot likväl som den som jobbades lön gjorde. Och det, så är det fortfarande. När det kommer till ansvaret för barnen och deras bästa, om det nu är så att någon av dem mår dåligt, är sjuk eller behöver en fucking ny overall, då är det gemensamt ansvar. Det har aldrig varit ett issue. Våran skilsmässa låg i av helt andra anledningar. Det handlade om, till en början så handlade det ju egentligen från då min exfrus håll en, ja, men någon form av olycklighet i relationen liksom. Det var så den togs upp. Sen hände det en massa saker på vägen som jag tänker att jag kanske inte kommer gå in i detalj på. Men ja, det hände andra saker på vägen som sen gjorde att det fanns liksom ingen annan utväg än att skilja sig. Men det hade ingenting med såna här saker att göra. Och det måste jag ändå säga så här. Och så här, utan att som sagt gå in i detalj på någonting. Det har hänt saker där jag ibland kan känna så här att, nej, men vet vad, en sån här människa vill jag inte överhuvudtaget ha i mitt liv liksom. Och har ju 100 000 gånger velat bara så här, okej, men hur kan jag bara bryta kontakten helt? Hur kan jag göra för att bara fasa ut den här människan i mitt liv så mycket, mycket det bara går? Det går ju inte om man har barn. Och då har jag ändå någonstans, ja, men faktiskt känt så här att, nej, men vi har två barn gemensamt. Vad som har hänt mellan oss, hur den ena har behandlat den andra och så vidare, det ska oavsett inte gå ut över våra barn. Så att, och där har jag väl faktiskt känt att, nej, men jag har fått svälja då mycket utav det som har hänt. Det handlar inte alltid om en förlåtelse kanske, men när det kommer till liksom snacket om barn, med barn, eller till och med gemensamt umgänge med barnen som vi ju fortfarande har då och då, då får man se förbi allt det där andra. Alltså så här, för det är inte deras fel. De ska fortfarande ha ett drägligt liv med sina föräldrar och vi har ett gemensamt ansvar. Så är det. Vad vi har för andra issues i vår relation, det får vi ju lösa för oss själva. Men jag tycker att det är, jag tycker inte att det är, och som sagt, jag har ändå varit med några grejer där jag absolut hade bara kunnat lägga mig på sofflocket och bara säga, lös det här, det är ditt problem liksom. Men jag kan också känna så här att jag har också ett ansvar för att jag har två barn som jag har varit med och fått i den här världen. Och det är samma sak till den här liksom biktarens man då. Det är ett jävla ansvar. Jag tycker så här, jag fattar att det är en beroendeställning. Jag fattar det. Han har liksom cashen. Hon går på Försäkringskassan. Alltså jag fattar det. Men ställ krav. Alltså shape up här nu liksom.
Ja, verkligen. Och är det så att han inte nappar, så är det väl kanske någon gång börjar ju ungen på förskola.
Ja.
Och då kanske du är tillbaka till jobbet igen. Och då kanske det går att hitta en lösning. Och det finns ju väldigt många som inte grejer småbarnsåren. Och det finns ju liksom ett liv efter. Och jag kan ju säga som är, jag känner att jag är över småbarnsåren. Men det blir ju så jävla mycket lättare när de blir lite äldre.
Ja, visst.
Och liksom, det känner väl du också som har lite, ja, men, ja, lite äldre barn i alla fall också. Att när man är mitt i det och det ska ammas och grejas, då är det ju liksom så intensivt. Så att då
ja,
går det,
verkligen.
Alltså, det är så, jag hörde ju någon som sa så här, men alltså, det är så mycket som är problem under småbarnsåren.
Ja.
Så att man ska typ knappt separera då, därför att det är jobbigt för alla. Utan att man får väl analysera det där. Men när väl kiddarna kommer liksom in i förskola och allt möjligt sånt, så har man ju liksom mer tid, kanske lite här var i alla fall, att göra reflektionen om man är lycklig eller inte.
Ja, men,
och det är ju jättesvåra beslut. Men...
Ja, och jag måste bara lägga till här bara en sak. Så att det är, jag tycker att det är ett gemensamt ansvar. Sen finns det de som har en förälder som kanske har ett svintungt jobb. Liksom, där man inte, liksom, inte vet jag, man kanske inte orkar liksom, att dra lika mycket sitt strå till stacken hemma. Och då vill man ändå att det ska vara en ömsesidig överenskommelse hemma. Men det som jag ändå läser igenom i den här bikten, det är ett beteende som inte är så snällt. Det är ett ganska egoistiskt Nej. Beteende. Och där tycker jag man Verkligen. Går lite över gränsen. Man kan liksom... Man kan vara snäll. Och man kan liksom vara barmhärtig. Och man kan vara... omhändertagande. Alltså så att det är teamwork där. Som du säger, småbarnsåren är svinjobbiga.
Men jag skulle vilja vända det här också och säga till henne, var snäll mot dig själv.
Verkligen.
Och säg ifrån. För ja. Det är att vara snäll mot dig själv, och då gör du dig själv och dina barn en tjänst. Att vara så här, när jag börjar jobba, då skiljer vi oss. Det ja. Blir inget liksom. För hon pratar ju väldigt mycket om att det är liksom fokus på så här, det ska vara vissa saker, och att folk istället för att jaga så här, jag mår faktiskt bra i det här. Jag tycker att vi har det fint ihop, vi har bra samtal, vi mår bra liksom. Ja. Istället så jagar folk så här status och bilar och jobb, och det ska liksom inte vara hyresrätt och sånt. Jag har aldrig fattat de där grejerna på riktigt.
Nej, skit i statusen. Det viktigaste är att må bra, ja, och det har liksom inget materiellt värde eller pengar kan liksom lösa den biffen. Så det kan man skita i. Jag tror att hon vet vad hon känner och vad hon egentligen behöver och vill.
Mm.
Jag skulle säga så här, lyssna på den där magkänslan på riktigt.
Ja. Och
som vi sa innan, så här, den här frågan, är det värt det?
Verkligen.
Eller hur?
Där fick du in den också.
Ja.
Tjotta bläng. Och kära, kära biktare, vi hoppas och tror på dig. Och du kan väl höra av dig igen och berätta hur du mår och hur det gick.
Mm.
Och du har inga synder att förlåta, men vi förlåter dig ändå.
Ja, herregud, det blev ett långt avsnitt det här, min kära vän.
Ja, men, långt.
Fint långt, tycker jag ändå. Vi fick in mycket av värde.
Verkligen. Och vi ställer oss frågan, är det värt det? Är det värt det?
Exakt.
Va? Och hur man ska leva, hur man ska portionera ut sin energi, hur man ska bli liksom räcka till, om man kan bli mer killräcklig, om man kan vaccinera sig, så ska man göra det. Alltså det är mycket på den här paletten.
Ja, det är
som
det.
Jag känner att det är en fin...
Idag har det varit en liksom en samhällelig uppläxning, och en vi utbilda våra liksom kära landsvänner, va?
Ja, och med det så säger vi förlåt. Det var inte meningen.
Exakt.
Vi
men gör som vi säger.
Nej, men vissa dagar är det ju jättehärligt att vara så här PK.
Verkligen. Verkligen.
En PK-podd.
Ja.
Alltså, vi var jävligt... Hata, uppfostra och sätta ner foten.
Ja.
Du har verkligen eldat på mycket idag.
Ja, alltså. Verkligen. Ja, skulle kunna bli en grym politiker. Men vi ska släppa det här nu. Vi får se vad vi har att läxa upp om nästa vecka. Förmodligen jättemycket. Det har hunnit gå 7 dagar däremellan, så mycket kan hända. Oavsett så får vi tacka för uppmärksamheten.
Och gillar ni det ni har hört, så kan ni printscreena avsnittet, skicka ut det i sociala medier. Ni kan
följ
tipsa,
oss,
likea
oss,
följa
oss.
Ja, men ni vet ju allt det där, va?
Ja.
Det vill ju vi, precis som alla andra som håller på och harvar.
Och har
tack
du en bikt,
ni är med oss.
Är det en historia som du vill dela med dig av, så
du menar mig?
Ja. som du vill dela med dig av till Tess, så kan du skicka den med.
Det lät som att du sa det till mig, så att jag var tvungen att ta den. Ja, jättetråkigt. Ta ny ansats så ska jag hålla käften.
Ja, roligt. Kul att höra. Nej, men har du en bikt eller en historia som du vill dela med dig av, så tas det givetvis tacksamt emot. Den delar du med fördel till oss via våra mejl vardensamstaföräldrar@gmail.com eller till oss på Instagram. Där heter vi Världens sämsta föräldrar. Vi säger tack för den här veckan och vi hörs igen nästa måndag.
Ja, det gör vi. Och då har ju vi också varit fulla ihop, för att vi ska på Wallmans och sondera lite terräng.
Det är redan på onsdag. Herregud vad tiden går.
Ja, precis. Kanske en annan ny poddshow. Vi får se, va? Vi ska dit.
Vi närmar oss avsnitt 200. Något ska vi väl fira, tänker jag.
Ja, något ska vi fira. Hörni, tack för att ni har lyssnat och ha en alldeles förträfflig vecka. Och på återhörande. Adios.
Puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.